Det här är P1, Sveriges Radio. Anmälningar till granskningsnämnden strömmar in efter uppmärksammad intervju om surrogatmödraskap hos ICA-stammisen Carina Bergfeldt.
Det måste ställas kritiska frågor och någon måste prata om de här kvinnorna.
Och efter domen mot staten efter vallraffande dokumentär, borde JK överklaga? Eller kom Sverige rent utav lindrigt undan?
Vem ska kunna avgöra om det var rimligt eller inte rimligt att använda den arbetsmetoden?
Är vi på väg att bli världens första rökfria land tack vare det svenska snuset? Eller blev Petra Nyheter lurade av ett PR-maskineri?
De tar alla chanser och säljer snus helt enkelt.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till Medierna i P1. För en vecka sedan sändes säsongsfinalen av SVTs stora fredagsunderhållning, Carina Bergfeldt. En talkshow som bjuder in kändisar i olika konstellationer till personliga samtal. Och när samtalet i fredags ledde in på festfixaren Mikael Bindefelds och maken Niklas Sigurdssons val att få barn via surrogatmödraskap, så väcktes många starka reaktioner hemma i flera tv-soffor. En av dem som upprördes är Klara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnoorganisationer, som var bland de första att anmäla programmet till granskningsnämnden.
Det är en alltför ensidig bild som ges. Men vi lyfter också det här med att det är vilseledande att man inte lyfter fram de här riskerna som finns med surrogatindustrin.
Varje vecka bänkar sig omkring 1,5 miljon svenskar för att titta på Carina Bergfeldts talkshow i SVT. Formatet har gått i arv från föregångaren Skavlan och blivit en lyckad fredagsunderhållning.
Ni hade länge en barnlängtan och ni landade till slut i att det skulle bli surrogatmödraskap i USA. Varför landade ni i det?
Det är väldigt, väldigt etablerat. Och man vet vad det är som gäller. Man kan ju tycka vad man vill om det, men där är det en etablerad business. Mm.
Den här intervjun med paret Mikael Bindefeld och Niklas Sigurdsson om deras val att bli föräldrar genom surrogat ledde till starka reaktioner. Först i sociala medier och sen också i krönikor och debatter i media. Skeptiska röster tyckte att surrogat är inget som lämpar sig i en så skrattmysig intervju och att SVT bagatelliserar ett kontroversiellt ämne. Och programmet har även anmälts till granskningsnämnden, inte bara av Sveriges kvinnoorganisationer. När det här avsnittet av medierna sänds så har intervjun i Carina Bergfeldts talkshow anmälts närmare 30 gånger.
Det här var ändå väl magstarkt, just eftersom att de betedde sig som kunder som räknade upp en lista på egenskaper som de tyckte att deras framtida barn skulle ha, och det var ändå någonting nytt som vi blev chockade över.
Men vad var viktigt för er i det här DNA? Vad var det ni ville ha?
Allting som är liksom genetiskt.
Dels så hade ju Carina Bergfeldt kunnat ställa en annan typ av frågor. Hon hade ju inte behövt fråga på det sättet. Vad var det ni ville ha? Liksom, som skapar den här känslan av också att de är kunder på en marknad. Hon hade kunnat ställa fler kritiska uppföljningsfrågor. Hela det, liksom, den gruppen som var i studion liksom, skrattade och banaliserade allting det här. Så den stämningen som skapades bidrog ju också till att det här kändes väldigt vinklat, oprofessionellt och osakligt.
Men nu är det ju så att det finns ju surrogatbarn i Sverige, så är det inte bra att SVT som ändå public service också pratar om det och visar att det finns surrogatföräldrar i Sverige också?
Ja, vi tycker ju inte att de här historierna ska tystas ner, men vi tycker att de ska kompletteras med att man också lyfter fram alla de riskerna som finns i den här industrin och surrogatmammornas perspektiv.
Ja, men som ni säger, det är ju ett kontroversiellt ämne, det är många som har känslor kring det. Hur försäkrar man sig om att hon gör det här frivilligt?
Vi träffades på intervjuer och sen så var en utredning.
Carina Bergfeldt själv säger i ett mejl till medierna att eftersom programmet blivit anmält till granskningsnämnden så är det ansvarig utgivare som ska svara på frågor. Så jag cyklade till SVT och träffade.
Jag heter Ebba Adielsson och är programchef och ansvarig utgivare på Nöje på SVT.
Visste du om att ämnet surrogatmödraskap skulle tas upp i veckans program?
I just det här fallet så hade jag inte det. Men det finns ju ingen plikt från deras sida att rapportera varenda gäst till mig. Utan jag har ju väldigt stort förtroende för min projektledare. Jag får ofta heads up eller insyn och ibland inte beroende på.
Varför tror du att det väckte så mycket känslor den här intervjun?
Det är många som har åsikter om surrogatmödraskap och det har inte talats så mycket om det i media. Och jag tror inte heller i ett så här brett forum så har man uppmärksammat det. Och många undrar säkert hur det går till och det är ett intressant ämne att tala om, men det väcker också känslor.
Många som kritiserar intervjun menar ju att det inte har liksom ställts kritiska frågor kring surrogatmödraskap. Mm. Tycker du att ni gjorde det?
Ja, det är ju bland annat det här som granskningsnämnden nu ska pröva. Så jag vill inte förekomma den granskningen. Jag tycker vi hade kritiska frågor. Och så får vi se om vi hade tillräckligt många kritiska frågor.
Var det någon fråga som du själv saknade?
Nej, jag tycker vi ställde de frågor som behövdes. Men vi får se vad granskningsnämnden säger.
Häromdagen så uppmärksammades ju också att Carina Bergfeldt figurerar på omslaget av ICAs kundtidning. Och säsongen av hennes talkshow är ju alldeles nyss avslutad. Och att göra ett reklamsamarbete som public service-medarbetare, det finns ju väldigt liksom, strikta regler kring det. Vad var det som hände i det här fallet?
Nej, men Carina har ju skrivit en bok och hon fick godkänt av oss SVT att ställa upp på en författarintervju i den här kundtidningen. Det som hände var att vi trodde att den här tidningen skulle komma senare än vad den gjorde och inte så direkt efter avslutad säsong. Så det borde vi haft bättre koll på och där brast vi rutinerna. Vi borde också ha tagit reda på själva utformningen av artikeln. Som det var nu så blev det liksom otydligt att det handlade om just en författarintervju.
När trodde ni att den här skulle komma?
Runt påsk.
Ja, det där sista var en liten avstickare från ämnet. Tillbaka till frågan om surrogat. Det kan ju vara bra att klargöra att i Sverige kan man inte få någon medicinsk hjälp av vården för att genomföra en surrogatmödraskapsgraviditet. Men däremot är det inte olagligt att åka utomlands och göra det via en surrogatförmedlare. Och i takt med att fler svenskar gör det valet så blir berättelserna i media också allt vanligare.
Problemet är ju att vi liksom blir översköljda av sådana här historier hela tiden.
Klara Berglund på Sveriges kvinnoorganisationer igen.
Nu har Lars Lerin och hans partner skaffat barn genom surrogat. Nu har Kim Kardashian gjort det. Nu har Ronaldo gjort det. Och nu har Mikael Bindefeld och hans man gjort det. Så att hela tiden blev vi översköljda av de historierna med bara enbart det här romantiserande perspektivet som bara lyfter de beställande föräldrarna. Så att det måste finnas en motvikt till det och det måste ställas kritiska frågor och någon måste prata om de här kvinnorna som utnyttjas och som är fattiga kvinnor från utsatta länder som ska bära barn åt välbeställda svenskar.
Vi har sökt Mikael Bindefeldt men han har tackat nej till att bli intervjuad. Och nu har det blivit dags att fiska upp några korta medienyheter från veckans flöde.
I samband med veckans toppmöte mellan Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping började en bild cirkulera på sociala medier. På bilden ser det ut som att Putin knäböjer för den kinesiska presidenten och på Twitter blev inläggen snabbt virala. Sveriges Radio plockade upp bilden i ett samtal i Studio 1.
Ja, de har kallat varandra för goda vänner och Putin har till och med knäfallit framför den kinesiska ledaren. De har suttit vid ett väldigt pyttelitet bord.
Men senare i veckan har det visat sig att den osannolika bilden verkar vara just lite för bra för att vara sann. Enligt en genomgång av bland andra Newsweek så tyder allt på att bilden i själva verket är AI-genererad. Studio 1 insåg dock sitt misstag och rättade uppgiften dagen efter. TikTok är hårt pressat på flera fronter. Plattformens vd, Xu Zixu, frågades ut i den amerikanska kongressen i veckan. Och att det var en ordentlig grillning rådde det ingen tvekan om. Xu fick frågor om personal i Kina har tillgång till amerikanska användares data, vilket han inte kunde svara varken ja eller nej på. Och nu väljer ytterligare en nyhetsredaktion att uppmana sina anställda att radera TikTok från sina jobbtelefoner. Som vi tidigare berättat så har både SVT och Sveriges Radio regler kring hur appen får användas. Och nu har även brittiska BBC gjort samma sak av säkerhetsskäl. Det populära underhållningsprogrammet Bäst i test försvinner nu från SVT efter 6 år. Istället kommer det dyka upp hos konkurrenten TV4. Det brittiska bolaget Avalon som äger själva formatet har begärt ett alldeles för högt pris för SVT och därför blev de tvungna att släppa ifrån sig rättigheterna till programmet, det skriver SVTs Kulturnyheterna. Och det är inte bara ett uppskattat format som SVT blir snuvade på. Enligt TV4 så kommer programledarduon Babben Larsson och David Sundin att följa med i flytten.
Förra veckan kom ju beskedet att Stockholms tingsrätt dömer svenska staten för att inte gett en utpekad och välraffad person i SVT-dokumentären Vaccinkrigarna någon möjlighet att söka upprättelse för det hon upplevde som ett intrång i hennes privatliv. I veckan har debatten om den här domen fortsatt. Och nu är frågan, borde JK överklaga eller låta bli?
JK bör överklaga därför att ett klarläggande är nödvändigt.
Thomas Mattsson är ordförande för branschorganisationen Utgivarna.
Är det en privatlivskränkning att bli utsatt för filmning med dold kamera? Vem ska kunna avgöra om det var rimligt eller inte rimligt att använda den arbetsmetoden? Och ska man verkligen pröva journalistiska verktyg, journalistiska sätt att få fram information?
Det handlar alltså om en medverkande i SVTs dokumentärserie Vaccinkrigarna.
Jag ser ingen poäng med att vaccinera.
SVTs reportrar filmade med dold kamera och uppgav att de gjorde en vaccinkritisk dokumentär.
I över 1,5 år hade vi infiltrerat antivaccinrörelsen.
Efter att den filmade kvinnan anmält programmet till granskningsnämnden, där det blev friat, och sökt att föra SVT inför allmänt åtal för förtal, där det blev nedlagt, så stämde hon till slut svenska staten som ytterst ansvariga för SVT och för att ha kränkt hennes rättigheter till privatliv enligt Europakonventionen. Och där fick hon, till mångas förvåning, delvis i alla fall, rätt. Men en som tycker att domen snarare bör betraktas som försiktig är Hans-Gunnar Axberger.
Jag har hållit på med mediefrågor och konstitutionella frågor i mitt liv. Jag har varit PO, jag har varit justitieombudsman och professor i konstitutionell rätt.
I veckan skrev han i en text i Dagens Nyheter att det inte är helt säkert att det vore klokt av JK att överklaga domen. Staten, skriver han, har i själva verket kommit lindrigt undan.
Det kan bli en utgång som blir ännu mindre förmånlig för staten. Att man säger att staten är ansvarig för det som förekommer i public service till exempel. Eller att man går in på en prövning om de här journalisterna, vad de gjorde och inte gjorde. Och kommer fram till att det var felaktigt och kanske höjer det här skadeståndet. Men alltså, det finns ju en nedsida i detta. Det finns inte bara en uppsida, det är det jag vill att påtala.
Den granskade kvinnan menar att staten borde kunna hållas ansvarig för det SVT gjort. Men tingsrätten avslog det. Istället tog de fasta på att kvinnan inte haft möjlighet att söka upprättelse för privatlivsintrånget inom ramen för det svenska systemet. Då ingen av instanserna prövar just det. Men att staten inte kan hållas ansvarig för vad SVT gjort är ett exempel på vad som skulle kunna ändras i en högre instans, tror Hans-Gunnar Axberger.
Det är staten som äger SVT, det är staten som bekostar verksamheten, det är staten som sätter upp regelverket som styr vad som sker där. Sen har man organiserat det som ett oberoende, men domstolar är också oberoende och det skulle inte falla någon in och säga att domstolarna inte tillhör staten.
I sin text i Dagens Nyheter skriver han att man istället för att överklaga domen borde se till att rättigheterna till privatliv i Europakonventionen får ordentligt genomslag i svensk rätt. Och det i enlighet med svensk yttrandefrihetstradition. Och här har det självreglerande, medieetiska systemet en roll att spela.
Vad kan man säga, skulle liksom ett självreglerande system kunna vara tillräckligt effektiva rättsmedel för att täppa till den här luckan som du skriver då i svensk rättssyn och europeisk rättssyn om just privatlivsfrågor?
Det finns ett par förutsättningar för att man skulle kunna anse det. Och den första är ju att de medieetiska granskningsorganen inte bara provar det eller bedömer det som publiceras utan också bedömer hur journalister arbetar. Det har ju de medieetiska organen i Sverige aldrig gjort. Här måste man ju då gå in på vad som har hänt runt omkring en händelse. Och det är svårt, det är inte alldeles enkelt att se hur det skulle gå till i det medieetiska systemet. Så det är en förutsättning. En annan förutsättning är ju att vi i vårt rättssystem slutligen anpassar oss till den bestämmelse i Europakonventionen som det här handlar om, skyddet för privatlivet. Det har vi aldrig gjort. Och en förutsättning skulle jag säga för att man skulle kunna betrakta det här, den medieetiska prövningen som tillräckligt rättsmedel, det är att den sker inom ramen för ett privatlivsskydd som i dess helhet harmonierar med Europakonventionen.
Jag skulle vilja säga att det självreglerande systemet är väl balanserat.
Thomas Mattsson på organisationen Utgivarna igen.
Det utgår ju från det som har publicerats. Finns det ett allmänintresse? Var det rimligt? Har en eventuell upplevd kränkning varit så att säga, acceptabel ur ett allmänintresse? Eller har mediet gått för långt i det enskilda fallet? Och i den prövningen, när man tittar på det så att säga, genomslag, den spridning som ett tv-inslag eller ett radioprogram eller en tidning har fått, Då tittar man ju på hur det så att säga, ser ut för den person som har anmält den här publiceringen. Och då kan ju till exempel användandet av dold kamera vara en faktor där medieetiknämnd tycker att här har nog mediet liksom gått för långt. Men det är inte explicit arbetsmetoden som prövas, men den kan ju vara en faktor. Till exempel, för att ta ett exempel som har prövats många gånger, när man fotograferar på långt avstånd. Och en kändis eller en kunglighet upplever att det är en kränkning. Och det kanske inte i sig är själva bilden som är problemet, utan det är en känslan av att man har dokumenterats utan att man har vetat om det. Och det är ju ganska synonymt tycker jag med till exempel en dold kamera.
Och Thomas Mattsson tycker att det här domslutet är del av en lite oroväckande trend.
Det är en olycklig tendens att myndigheten för press, radio och tv i sina föreskrifter för några år sedan plötsligt gjorde en koppling till god medieetik som en förutsättning för att få mediestöd. Och nu har Stockholms tingsrätt i en dom fört resonemang om förutsättningarna för en anmälan till det medieetiska systemet. Vi märker liksom hur staten naggar sig fram. Och där tror jag vi ska vara väldigt, väldigt tydliga med att det inte är en önskvärd utveckling.
Men den här uppfattningen vänder sig Hans-Gunnar Axberger mot.
Det finns en attityd från en del delar av medievärlden där man betraktar lagstiftning och rättsliga lösningar som någon slags fientlig verksamhet. Och det tror jag inte att man ska göra. Jag tror att man ska snarare förena sig med rättslivet och dess behov och visa på självsaneringens fördelar och den roll de som kan spela i rättssystemet.
Hela poängen med det självsanerande systemet är ju någonstans, det är väl det man lär sig på journalisthögskolan i alla fall, att så att säga hålla domstolarna borta från journalistiken. Kan man inte på sätt och vis förstå då liksom branschens oro när domstolar också börjar tycka till om journalistiska metoder?
Jo, men varför ska domstolarna som ändå är som i allra högsta grad är demokratins förlängda arm, varför ska man ha den inställningen till deras verksamhet? Alltså då får man i så fall visa att på ett tydligare sammanhang att blir det lagar så blir det mycket sämre av ett eller annat skäl. Jag tycker inte att man ska, jag tycker inte riktigt att det är godtagbart att behandla lag och domstolar som en fientlig verksamhet.
Sist här Hans Gunnar Axberger. Vi har varit i kontakt med justitiekanslern som säger att de kommer fatta beslut om huruvida de ska överklaga först i början av april. Reporter här var Erik Petersson. Sverige är på väg att bli EUs första rökfria land och det är till stor del tack vare det svenska snuset. Ja, så lät det i alla fall i Petra Nyheter nyligen. Men lyfter man på locket till den här nyheten hittar man en infekterad debatt, stora pengaintressen och en bransch som vill expandera. Vad var de kritiska frågorna när Petra Nyheter köpte ett pressmeddelande från en lobbyorganisation rakt av?
Först blev jag uppringd av TV4 Nyheter som undrade om jag hade hört den fantastiska nyheten att Sverige snart är rökfritt. Jag heter Helene Stjärna och jag jobbar som generalsekreterare på Anon Smoking Generation. Sen var det flera journalister som ringde, så att det var ju många som hade sett det här pressmeddelandet.
Ja, telefonen gick varm hos Helene Stjärna förra veckan. En ny studie hade visat att Sverige skulle bli det första rökfria landet i EU redan i år. Och att det till stor del var snusets förtjänst.
Det är ju marknadsföring av snus från början till slut. Där man har liksom valt ut vissa fakta och så har man valt sin egen förklaringsmodell till varför vi har liksom låg andel rökare bland i vissa målgrupper.
Ingen av de reportrar som ringde till Helene Stjärna valde att gå vidare och rapportera om framstegen.
Det är dags för P3 Nyheter. Klockan är ju 7.
Men hos P3 Nyheter gick rapporten rakt ut i eten.
Sverige är på G att bli det första landet i EU att vara rökfritt. Ett land klassas som rökfritt om färre än 5% av befolkningen röker.
Jag mejlade då den reporten som hade gjort inslaget och fick inget svar. Och till slut så mejlade jag ansvarig utgivare och så sa jag antingen så rättar ni det här eller också kommer jag anmäla det till granskningsnämnden. För det här är inte okej. Det här är inte oberoende fakta någonstans. Det här är tobaksindustrins berättelse och marknadsföring av snus. Punkt. Slut.
Bakom den rapport som P3s inslag handlar om finns organisationen Smoke Free Sweden. En av talespersonerna som organisationen för fram och som intervjuas av P3 är Anders Milton. Han är också ordförande för Snuskommissionen, som är finansierad av Svenska Snustillverkarföreningen. Den drivs av bland annat Philip Morris ägda Swedish Match och British American Tobacco's svenska gren. I rapporten framhålls Sveriges låga andel rökare som kopplat till användandet av snus och andra former av nikotin som inte röks.
Jag heter Caroline Lagergren och jag är redaktionschef för P3. Så fort vi fick höra att det fanns fel i den här så tittade vi på den. Och då såg vi att vi inte tyckte att den här rapporten var bra att använda som enda källa och inte intervjupersonen heller. Och då gjorde vi om och gjorde rätt och rättade.
På P3 är man idag självkritiskt till att ha publicerat nyheten utan att kolla källan. Caroline Lagergren poängterar att de gjorde om nyheten, klippte bort den information som kom från Smoke Free Sweden och la in en rättelse med hänvisning till statistik från Folkhälsomyndigheten på webben efter att felet upptäckts.
Ni hade ju också en intervjuperson där, Anders Milton. Han försvinner ju där när ni gör om inslaget. Varför det?
Ja, men sen använder vi ju inte siffrorna från rapporten längre utan från Folkhälsomyndigheten. Och vi tyckte inte att han egentligen var rätt person att kommentera. Och därför gjorde vi om och tog enbart enkätpersonerna och siffrorna från Folkhälsomyndigheten. Vi stod inte bakom att ha enbart honom som intervjuperson utan han skulle då ha presenterat tydligare att han hade en koppling till rapporten och så vidare.
För den här snuskommissionen då, som han är ordförande för också, är ju finansierad av snustillverkarföreningen. Spelade det in i ert beslut?
Ja, man kan säga att det som spelade in var ju att vi inte längre tyckte att den här rapporten var bra enbart som källa och att han kunde användas som den enda intervjupersonen. Och därför gjorde vi om och tog Folkhälsomyndighetens siffror och tog bort det som aldrig skulle ha varit med från början om man bara skulle haft nyheten sådär och rättade. Så det spelade ju in.
Hur kunde den här rapporten då slinka igenom ert nyhetsarbete?
Ja, nej, men det är ju en miss. Det får jag bara säga. Den skulle ju absolut ha dubbelkollats mycket mer av flera på redaktionen innan den publicerades. Och nu tittar ju Petra Nyheter på, men dels hur kunde det hända och hur ser vi verkligen till att det inte händer igen? Vi vill ju inte göra missar och ja, det ska inte hända.
Det är en riktigt infekterad tobaksfråga som Petri har klampat in i här. På ena sidan står bland andra A Non-Smoking Generation och flera andra organisationer som menar att tobak är skadligt i alla dess former. På andra sidan står de, bland andra Snuskommissionen, som förespråkar vad de kallar för skademinimering av tobaksbruk. Vilket innebär att man försöker få rökare att ersätta cigaretter med andra alternativ, som snus och e-cigaretter. De menar att det är mycket mindre skadligt för användaren. En ståndpunkt som A Non-Smoking Generation inte ger mycket för.
Alltså det handlar ju om att de vill sälja sina produkter. De vill sälja det vita snuset över hela världen.
Det är alltså Anders Milton som är ordförande för Snuskommissionen. Han är läkare och har tidigare bland annat varit ordförande för Svenska Röda Korset och Sveriges Läkarförbund. Han tycker inte alls att det är lobbyism han sysslar med, trots att arbetet finansieras av snusbranschen.
Jag fick en förfrågan för några år sedan av en person som då arbetade på ett public affairs-företag i Stockholm. Om jag skulle kunna tänka mig att titta på snuset. Och jag sa att ja, det är två saker som är viktiga. För det första är att jag får välja mina medarbetare själv. Och för det andra två, att de som betalar inte ska lägga sig i vad vi säger. Och fick jag på båda de frågorna, så jag valde vilka jag arbetar med och jag valde. De som betalar har ingenting att säga till dem.
Eftersom det finns den här kopplingen mellan att snustillverkarföreningen då finansierar snuskommissionens arbete, så blir det ju en form av lobbyism du sysslar med. Är det korrekt?
Nej, men det är det inte gör. Det är därför att de som betalar vårt uppdrag, vårt arbete, de har överhuvudtaget ingenting att säga till om vad vi kommer att publicera.
Men det ni kommer fram till ligger ju mycket i linje med det de skulle önska.
Nej. Det vi kommer fram till ligger i linje med vad vi fyra tycker.
Men snusindustrin vill ju också att EU-förbudet till exempel försvinner.
Jo, men det förstår jag. Det är en annan sak. Men vi har utifrån våra utgångspunkter det vi tycker att man ska inte dö i onödan. Och det tror jag inte heller du tycker, antagligen.
Tillbaka till A Non-Smoking Generation. Du driver ju också en linje liksom i den här debatten. Skulle du kategorisera dig och din organisation som lobbyism?
Alltså, det beror på vad man menar med lobbyism. Men det är klart att jag vill påverka politiker att fatta vettiga beslut. Absolut. Så i den bemärkelsen så är ju svaret ja. Men den stora skillnaden är ju att vi säljer ingenting. Och det är ju ganska stor skillnad.
Helene Stjärna tycker nu att medier måste vara på sin vakt för att undvika liknande misstag framöver.
Jag förstår att man vill rapportera om goda nyheter. För att det, om man bara snabbt kollar på det, så kan man ju tro att det är en härlig nyhet att snart i Sverige är rökfritt. Men det blir ju jättefel när det kommer från tobaksindustrin. En industri som är ganska skickliga på sitt PR-maskineri och... Ja, de tar alla chanser att sälja snus helt enkelt.
Reporter här var Lukas De Vivo. Och det var allt från medierna den här veckan. Ljudet skötte Elin Rosenberg. Erik Petersson var producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Det populära underhållningsprogrammet Bäst i test. Nej, va? Jag älskar Bäst i test. Fan, vad tråkigt. Nej. Istället kommer det dyka upp hos...
Jaha.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.